vi gå till andra kungaboken. Andra konungaboken. Här kommer vi in i ett sammanhang där Samaria är belägret och det har blivit hungersnöd. För det var ju så i krig, och det är väl fortfarande så i krig, så kan man ta till ganska hårda och grova metoder. Och en av de allra värsta metoderna man kan ta till i ett krig, det är att försöka svälta ut människor. Och det försökte ju den här kungen som har kommit emot Israel. Han tänker att han ska svälta ut dem ur Samarien. Och det lyckas ganska väl. Det går så långt att när vi kommer in här och börjar läsa, så är det en kvinna som ropar till kungen. Och då är vi i andra kungaboken och det sjätte kapitlet. Och från versen 26. Och en gång då Israels kung gick omkring på muren, ropade en kvinna till honom och sade: min herre kung, hjälp mig. Han svarade: hjälper inte herren dig, varifrån skulle jag då kunna hjälpa dig? Från logen eller från vinpressen? Och kungen frågade henne: vad vill du? Hon svarade. Då svarade kvinnan: kvinnan som satt där sade till mig, ta hit din son så äter vi honom idag och min son imorgon. Så kokade vi min son och åt upp honom. Nästa dag sa jag till henne, nu tar vi din son och äter honom. Då gömde hon sin son. När kungen hörde kvinnans ord rev han sönder sina kläder där han gick på muren. Då såg folket att han hade säcktyg närmast kroppen och han sade, må Gud straffa mig både nu och i framtiden om Elias sa för att sons huvud får sitta kvar på honom idag. Elias satt i sitt hus och det äldste satt hos honom. Kungen sände en man framför honom. Men innan sändebudet han fram sade Elias till de äldste, se hur den där mördarsonen skickar hit en man för att ta mitt huvud. Men se till att ni stänger dörren och spärrar vägen för honom. Men när sändebudet kommer. Nu hör jag också ljudet av hans herre och stegen efter honom. Medan han ännu talade med dem kom sändebudet ny till honom och sade, detta onda är från Herren, varför skulle jag hoppas mer på Herren? Här förstår ni när vi läser texten att det här är virkelig, virkelig vansklig. En oerhört vansklig och pressad situation som man befinner sig i. Det finns inget hopp. Och man har börjat äta människor alltså. Och det här är ju liksom helt fryktlig läsning. Och det kan ju se väldigt vanskligt ut. I det lilla perspektivet så kan ju allt se väldigt vanskligt ut. För oss personligen också. För livet kan ju te sig på allra mest konstiga vis för oss alla. Och ibland så blir bildet så litet att vi vänder oss in över och ser på oss själv. Vi vet att maniskt depressiva människor som lider av svår depression, de kan gå så långt så att de ser bara sig och sitt. Och så älter man i sig och sitt. Och ju mer man älter i sig och sitt, så sjunker man dypare och dypare i sin depression. Men det finns ett bilde som är större än bara det vi ser i här och nu. Och det är det som jag vill preka om den här eftermiddagen. Att det finns ett större perspektiv än det lilla som du och jag ser. För när vi läser vidare här i kapitel 7, vers 1. Elisa svarade: hör Herrens ord. Åh, halleluja. Det är ett ord som vi ska ta till oss. Hör Herrens ord. Hör Herrens ord. För Herrens ord, Herren han har ett större perspektiv. Herren han har början och han har slutet. Herren vet allting. Det vet inte du och jag, men Herren vet det. Och nu ska ni höra. Så säger Herren. Imorgon vid den här tiden skall man i Samarias port få ett seamått fint mjöl för en sikel och två seamått korn för en sikel. Officeraren till kungen stötte sig och svarade gudsmannen: även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sade: du ska få se det med egna ögon, men du själv ska inte få äta av det. Här kommer det ett ord ifrån Herren. Ett ord ifrån Herren genom profeten. Att imorgon då ska det vara annorledes här. Imorgon då ska det vara annorledes här. Då är det alltid någon som säger: men hur ska det ske? Hur ska det ske? Det går inte. För jag ser situationen här och nu och jag vet att det går inte. Så även om Gud skulle göra fönster där så kan det inte ske. Han hade inte lyssnat på det första som Elisa sa: hör Herrens ord. För hade han hört Herrens ord så hade han absolut inte sagt att om Herren öppnade fönster. För Gud hade ju, vet vi genom Bibeln, öppnat fönster förut. Halleluja. Där han hade låtit det regna vaktlar ifrån himlen. Halleluja. Och bröd ner till Israels folk i öknen. Så varför skulle det inte kunna ske igen? Nej, för han hade ingen tro. Han hade inte hört Herrens röst. Han såg bara sig och sitt och räknade med mänsklig kraft. Men vi räknar inte bara med mänsklig kraft, vi som tror. Vi räknar med Herren. Halleluja. Och hör Herrens ord. Och nu ska ni höra. Nu är det intressant. För här kommer den här profetian. Vad Gud säger. Om vad ska ske imorgon. Och då är det så förunderligt. När vi läser vidare. För att utanför stadsporten upphöll sig fyra spetälska. Utanför stadsporten. De hade ingen aning om vilken konflikt som fanns mellan Elisa och kungen Ahab. De hade ingen aning. De var utanför stadsporten. De var spetälsk. De var liksom undanstött. Det var ingen som räknade med dem. Och de hörde ingen röst ifrån Herren heller. Och så de var ju verkligen liksom utlämnade åt sig själv. Men när de sitter där så säger de till varandra: varför ska vi stanna här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden där det nu är svält, så kommer vi att dö där. Och stannar vi här så kommer vi att dö. Låt oss gå över. De ser en liten möjlighet för överlevnad. Och det är att låt oss gå över till amarenas läger. Låter de oss leva så får vi leva. Och dödar de oss så kommer vi också att dö. I skymningen steg de upp och gick in i aramenas läger. Här ser vi. Staden är belägrad. Det går inte att komma in eller ut i Samarien. Men utanför belägringen finns det fyra spetälska som ingen har räknat med. Och ingen vill träffa dem. Det är ingen som bryr sig om dem. Men de har kommit också i en vansklig situation. Och de säger också bara säg och sitt. För de tänker bara att men alltså, vi kommer att dö. Nu måste vi agera om vi ska överleva. Till och med de vill ju överleva trots deras svåra sjukdom. Nu, men när de kom i skymningen steg de upp och gick in i arameernas läger. Men de kom till utkanten av lägret. Då fanns inte en enda människa där. Herren hade nämligen låtit det höras ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som av en stor herr. Och de hade sagt till varandra, Israels kung har säkert lejt hittiternas kungar och egypternas kungar för att överfalla oss. Därför hade de brytit upp och flytt i skymningen och övergett sina tält och sina hästar och åsnor. Och de hade övergett lägret sådant som det stod och flytt för att rädda sina liv. Kan du tänka det? Mitt i det här alla bara tänker på sig och sitt. Så kommer ett ord ifrån Herren till Elisa. Att imorgon så är det annorledes. Imorgon är det förvandlat. Imorgon finns det vete och korn här i Samarias port. Halleluja. Och de här, förstår ni, när Herren sänder det här lyden och får arméernas härar att fly och lämna lägren och allting. Vad säger det oss? Jo, det är att Gud, han ser över allt. Halleluja, behöver inte påverkas av omständigheterna. Men han påverkar omständigheterna. Prisat vara Herren. Han påverkar omständigheterna. Han gör omständigheterna annorlunda. Prisat vara Herren. Och när de kommer in där, för att korta ner det här, så upplever de, men vad har hänt? De har ju, hur kan det vara att allt det här är kvar här? Och då står det att de här, de börjar äta och dricka och de börjar äta sig mätt där. Och de börjar gå och gömma saker de fant. Men till slut så är det precis som att Gud talar till dem här. För en säger, han ger en syndabekännelse. Det är inte rätt att vi tar här. Utan vi ska gå till Samaria och fortälla för kungen vad vi har funnit här. Men när de kommer och förtäller, fyra stycken som är utstödda ur staden och börjar att tala om det här för vakten, vad det är de har funnit, så tänker de, det här kan icke vara möjligt. Nu är det en fälla. Och många gånger så är det så att till och med när vi får goda nyheter om vad Gud har gjort, eller, ja, då tänker vi, nej, det är säkert inte så. Det är säkert inte så. Otron, den är ju liksom bara förmeras. Ja, nej, det kan inte vara så. Ja, men hör Herrens ord. Halleluja. Elisa hade ju sagt att imorgon så finns det. Och när de kommer med glädjes budskap, då tänkte, nej, det kan inte vara så. Det är nog för bra för att vara sant. Men när de skickade dit folk för att bespeja, och de fann att det var som de spetälska sa, då såg de att Herrens ord var att lita på. Halleluja. För dagen efter, då var det som profeten hade profeterat. Halleluja, då fanns det vete och korn i Samarias port. Varför? Jo, för att Gud hade sagt det. Gud hade sagt det. Prisat vare Herren. Och Gud, När Gud säger någonting så är det inte vem som helst som säger det. Utan det är han som inte kan ljuga. Han som det inte finns lögn i. Och när vi sätter vår tro till vad Gud har sagt, halleluja, då kan vi vila. Prisat vare Herren. Tro på allt vad Gud har sagt. Och varför då? Jo, för han står bakom med sin makt. Det är en gammal sång. Halleluja, det är därför vi kan tro på allt vad Gud har sagt. För att han står bakom med sin makt. I den här berättelsen där såg vi att allting var på ett plan. Men över allt det här hade Gud en större plan. Halleluja. Gud ville fullföra det han hade sagt genom sin profet. Men inte bara nog med det. Utan Gud hade ett ännu större perspektiv än att just de i Samaria skulle överleva. Han hade ett perspektiv för det judiska folket också. Det var inte slut med dem och det var inte meningen att de skulle gå under. Utan det fanns fortfarande ett löfte som Gud hade gett sedan tidigare till Abraham. Gud hade talat till Abraham att jag ska göra dig till ett stort folk. Och jag ska rikligen välsigna och föröka dig. Tror ni att det löftet var giltigt vid det här tillfället? Ja, absolut. Absolut. Bibeln återkommer till Abraham, Isak och Jakob hela vägen. För Abraham, Isak och Jakob, de var de som mottog löften av välsignelse från Gud. Vi går vidare till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 6. Och där står det. När Gud gav löftet från versen 13. Hebreerbrevet 6 från versen 13. När Gud gav löftet till Abraham. Svor han vid sig själv. Eftersom han inte hade något högre att svära vid. Han sade, jag ska rikligen välsigna dig. Jag ska rikligen föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Och sen så står det längre ner. Jag läser vidare bara från versen 6. Människor svär vid det som är större än dem själva. Och eden blir en bekräftelse som gör slut på alla invändningar. När Gud ännu klarare ville visa för löftes arvingar hur orubbliga hans beslut är, bekräftade han dem med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalande där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi har framför oss. Detta hopp har vi som är tryggt och säkert själens ankare som når in innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev en överste präst för evig tid på samma sätt som Melkisedek. Här säger Hebreerbrevets författare något viktigt. Han tar upp Abraham. Och det här är ju inte bara 100 år sedan. Utan det här är ju 1000. Ja, det är mer än 1000 år sedan. Det här löftet till Abraham kom till Abraham. Men det tar han upp här. Och så säger han så här. Att de här. Här har vi två orubbliga saker som vi inte kan bortse ifrån. Vi kan inte bortse ifrån vad Gud har lovat Abraham. För det här är redan uppfyllt. Ja, vadå? Ja, det är uppfyllt därför att Abraham, han hade det inte så lätt att föröka sig. Vi vet att det var väldigt svårt för han och Sara att föröka sig. Men vid det här tillfället så vet vi att Isak, löftessonens släkt, den är jättestor, halleluja. Isak, Jakob och Jakobs alla söner, och nu har de formerats, och i det här tillfället är de miljontals. Ja, varför då? Hör Herrens ord. Gud hade sagt och lovat Abraham att jag ska rikligen välsigna dig och jag ska rikligen föröka dig. Halleluja. Och här säger Hebreerbrevet, vi ska få kraftig uppmuntran när vi läser det här. Att Gud kan inte ljuga. Han ljög inte för Abraham och han ljuger inte för oss. Halleluja. Gud, han är sanning. Halleluja. Och det Gud har sagt, det gäller. Vad Gud har lovat, det gäller. Vad jag har lovat, vad du har lovat, det är jag mer osäker på. Våra löften, det är osäkert. Varför då? Jo, därför att vi är ett mänske. Men Gud, han är inte ett mänske så att han skulle kunna ljuga. Utan när vi hör Guds ord, då ska vi ta vara på det vi hör. Därför att det är sanning det vi hör. Och det är ingenting som kommer att förändras. Det är en trygg plats. Och därför säger han där att genom allt det här så vet vi att det Gud har sagt till oss, det har vi som ett tryggt och säkert själens ankare i himlen. Halleluja. Därför att Gud har sagt det och då gäller det. Prisat vare Herren. Så skulle vi nu genom två orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga. Och det menar han ju. Han skulle rikligen välsigna och föröka. Och det såg de här att vara redan uppfyllt. Jag har tänkt mycket på det här med Abraham, Isak och Jakob. Tänk dig det. Ja, du har ju varit pastor länge. Och du vet ju att det blir ju inte lättare ju fler du är pastor över. Utan utmaningen ökar ju fler som finns i församlingen och i menigheten. Och du kan ju tänka dig de problem som Abraham upplevde för att komma vidare i det Gud hade lovat han. Och problemen, de vart inte mindre i Isaks generation. För om Gud har sagt till Abraham, jag ska rikligen välsigna, jag ska rikligen föröka det. Och till råga på allt så får han veta att det är genom Isak det ska ske. Och Isak och Rebecka, de kan inte få barn. Grattis Abraham. Där står han med rika löften ifrån Gud. Men han möter problem. Men prisat vare Herren. Har Gud sagt det? Hör Herrens ord. Det får ringa i våra öron. Hör Herrens ord. Har Herren sagt det, då kommer det att ske. Men det såg svårt ut för Abraham och Isak, som hade så svårt för att föröka sig. Men halleluja, halleluja, det blev två söner i Rebekkas moders liv. Och det var Jakob och Esau. Prisat vare Herren. Men löftet är giltigt fortfarande. Och löftet ska vidare i nästa generation. Så följer löftet om välsignelse och förökandet. Det kunde inte bara stanna hos Abraham. Det kunde inte bara stanna hos Isak. Det kunde inte stanna bara hos Jakob. Det kunde inte bara stanna hos Jakobs söner. Utan det skulle gå generation efter generation efter generation. Ja, 2023 så gäller löftet till Abraham lika giltigt som förr. Hör Herrens ord. Du tar inte knäcken på Israel och på judarna. För Gud har lovat, Gud har sagt. Hör Herrens ord. Prisat vare Herren.
Men när man läser
om Jakob och Esau, så börjar ju ganska mycket trassligt, om ni förstår det ordet. Det surer till sig rätt så rejält. Men när jag läser den där om Jakob och Esau, så ser jag att det finns en som lyssnar på Abraham och Isak. Det är en som har hört Herrens ord. Och det är Jakob. Han har hört Herrens ord. Han har hört att farfar och pappa, de pratar om att Gud ska rikligen välsigna dem. Och att Gud ska rikligen föröka oss. Och han tror på Herrens ord. Men vad står det om Esau? Jakob älskade jag, säger Herren. Men Esau hatade jag. Det där är ett vasst ord i Bibeln. Och varför då? Varför var det att Esau? Jo, därför att Esau, han hade hört. Ni ska tänka på att Esau och Jakob, de var tvillingar. De var född samma dag. De hade samma uppväxt, de hade samma, allt var lika. De hörde det samma. Ni vet ju hur det är med tvillingar. De skiljer man inte så lätt. De är ofta samman hela tiden. Och det kan vi tänka att det var med dem också. De hörde det samma. Men Esau, han brydde sig inte. Han tänkte att vad Gud har sagt till dem, det spelar ingen roll för mig. Va? Kan man ha en sån håll? Nej, Gud har tänkt något större. Ser ni perspektivet? Här är vi i det tredje släktledet. Och Gud har tänkt Israel. Gud har tänkt Jesus Kristus. Gud har tänkt på hela världens frälsning. Men Esau, han föraktar vad Gud har sagt. Han bryr sig inte om förstfödslorätten, utan han säljer förstfödslorätten. Så lite värderade Esau att han var förstfödd, att han sålde han för linsvälling. Är det så lite du och jag värderar Guds ord? Värderar vi det så lite så att vi kan sälja ut Guds ord? Idag funderar jag när jag ser vad som sker 2023. Hur lite man värderar evangeliet. Hur man är beredd att kompromissa bort det. Men det fanns en som hade hört om välsignelsen. Halleluja! Och det var Jakob. När han möter Gud vid Jakobs vad? Jakobs vad? Då när han håller i Gud, så säger han: jag släpper inte dig förrän du har välsignat mig. Ja, halleluja. Ja, men varför då? Jo, därför att han var välsignad av Abraham. Han var välsignad av Isak. Men det är ju inte det som gäller. Det är att vara välsignad av Gud. Halleluja. Så han bara förstod att ska det här gå vägen, då måste jag bli välsignad av han som har gett löftet till Abraham. Jag släpper inte dig. Jag släpper inte dig förrän du har välsignat mig. Prisat vare Herren. Halleluja. Och när man ser vidare. Han får ju 12 söner. Och det är en krånglig läsning. Den tror jag ingen pastor skulle vilja vara inblandad i. Vad heter det? Hur han får de här 12 sönerna. Och de här 12 sönerna, de är ju inte Guds bästa barn. Det upptäcker man ganska snart i läsningen. Vad är det som händer? Jo, de säljer ju Josef till Egypten. Ja, men snälla, det är ju liksom, Här är ett Abraham, löftet Abraham, Isak och Jakob. Och så börjar fjärde ledet och krångla. Och de mördar och det, alltså de ställer till det så fruktansvärt. Ja, och Gud, han har Abraham, Isak och Jakob. Den där välsignelsen. Alla löften, hur blir det med alla löften? Det blir bara krångligare och krångligare när man läser. Vi vet att det här med Egypten, det slutar ju slaveri. Det slutar med barnamord från faraos sida. Men i det där barnmorden, när han försöker att utrydda alla guttebarn från vad heter det, israeliterna och minska ner dem. Tror du att Guds löfte var satt ur bruk? Tror du att faror kunde med sina vidriga idéer sätta stopp för vad Gud hade lovat Abraham? Nej, nej, nej. Hör Herrens ord. Det Gud hade lovat Abraham, det var lika giltigt när faror kastade barna i Nilen. Och fram till dess, det är krånglig läsning. Om de här sönerna och allt. Men det står där att när de gick ut, när Gud befaller Moses att föra Israels folk ut, då kommer en ny kraft ifrån Gud i löftet. Här ska inte ni vara. För jag har lovat Abraham, Isak och Jakob ett land. Och ni ska dit till det landet. För det är vad Gud hade sagt. De skulle inte vara i Egypten, utan de skulle vara i Kanans land. Men vad tänker ni? Tänk efter. Det är ju mäktigt. Vi ofta predikar vi om uttåg i Egypten. Om blodet. Om förlösningen. Om försoningen. Och de tåger ut ur Egypten. Men snart nog står de vid Röda havets kust. Alla som bär på välsignelsen från Abraham, Isak och Jakob. Nu står de framför vattnet och säger till Moses: vad har du gjort? Nu kommer vi alla att dö. För att du har fört oss ut här. Nu kommer Egyptens här. För de hörde hur den kom. Och döda oss alla. Tror ni att Guds löfte till Abraham var satt ur spel? Tror du i den där svåra situationen att Gud tänkte: nu går de under. Och nu har jag ljugit för allt och alla. Nej, han sa till Moses: räck ut din hand, halleluja, den stav ut över havet. Hör Herrens ord, prisat vare Herren, halleluja. Och när Moses, halleluja, får dela havet, halleluja, sker ett stort mirakel, halleluja. Det är att Guds löfte, halleluja, öppnar havet för Israels barn. Inte för att de var perfekt. Inte för att de var så gudfruktig, men för att Gud hade sagt. Han hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Därför öppnade sig havet. För Gud såg längre. Gud hade ett större perspektiv. Gud, han såg människosonen, halleluja. Han såg Jesus på korset. Och inget röda hav kan hindra Gud, halleluja. Och fullföra det han har tänkt. Havet öppnar sig. Man kommer igenom det röda havet. Och då tänker man: nu prisar Gud vart alla döpt och nu vart alla problem löst. Nej du. Nej du. Det vart ingen problemlösning i röda havet. Alla blev döpt till Moses, står det. Men problemen, de var kvar på andra sidan, även om de var frälst ifrån Egypten. så var problemen kvar, för de var inne i israeliterna. Det var inne i folket. Avgudadyrkan, allt de hade upplevt i Egypten, hade de tagit med sig in i sig. Och det dröjde inte länge förrän man byggde en guldkalv. Hur kan det bli så? Och då tänker man så här. Och du kan läsa mer, vi kan inte ta flera detaljer där. Men vi läser väldigt, väldigt många omskakande berättelser medan Israel färdas 40 år i öknen. Där Gud har möjlighet på möjlighet till att förgöra dem. Men varför förgör han inte Israels barn i öknen? Därför att han har lovat Abraham, Isak och Jakob. De är utelämnade, det folket, de är så utelämnade. Men det finns ett löfte som bär dem. Det finns ett löfte som bär dem igenom den där ökenvandringen. Prisat vare Herren. Vi vet att gudstjänsten, den kommer till stånd där. Med all offring. För Gud kan inte, han måste upprätta någon slags kommunikationsväg. För folket som har blivit så många. Det går inte bara att förhålla sig till en person. Utan här måste han förhålla sig till ett helt folk. Och det, lagen kommer, loven kommer. Allt det kommer. För att om möjligt, göra de här lite gudfruktig. Så att det kan förverkligas vad Gud har sagt. Och vi kommer ut ur Moseböckerna, vi kommer in i Samuelsböckerna och kungaböckerna. Alltså, jag säger då bara, läs, om man läser, vet en del, de törs inte ens läsa gamla testamentet för de får nästan samvetskval. För de tänker liksom, hur kan Gud liksom tillåta alla de här sakerna? Borde inte det här tas bort ifrån Bibeln? Alla krig och alla mord och allting. Det ena värre än det andra och de gör ena misstag efter andra. Det här borde vi ju ta bort. För vi som är så from, vi tänker liksom, hur kan Gud tillåta sånt här? Och så står det med Jesus, vad heter släktslista i Matteus. Hur går det här till alltså? Ja, därför är Gud, han är inte beroende av människor. Gud, han ser ett större perspektiv. Så om det ska gå genom eld eller vatten så har Herren någonting längre fram. Halleluja! Och när man läser om kungarna, alltså, ja, det var problem med Simson också. Vi vet ju allt, det är bara massa problem. Och vi drar ofta fram bara härliga. För det är ju mycket härligt också som står i domarboken och i Samuelsböckerna. Det är ju helt fantastiskt. Men det är många tragiska saker som står där. Och när du kommer in i kungaboken, då vill ju vi som pinsevänner mest ta fram Elias. Prisa Gud och Karmels topp och det. Men tänk på lite grann. Vad var han jobbade med på Karmels topp? Det var att folket hade börjat dyrka Baal. Och skaffa sig massa Baals profeter. Det var enorma utmaningar. Det var Akab, det var vad heter det? Isabel, det var alla möjliga vi möter där. Fruktansvärda människor. Och nu har jag läst kungaböckerna och jag tänker bara, men gode Gud alltså. Alltså de här kungarna, förstår ni? Kungar i Israel och i Juda. Den ena avlöser den andra och det står nästan alla gånger, han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och sen nästa generation, han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och då tänker man, men nu orkar jag inte läsa mer. Men då kommer det, han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och då orkar man läsa vidare. För det är någon i alla fall som liksom det finns en ljusglimt. Hela tiden. Därför att Gud har lovat någonting. Och Gud kommer att fullföra det han har lovat. Om det ser nattsvart ut, lugn. Det Gud har lovat, det gäller. Gud, han har allt under kontroll. Hans löften, de kan inte vika. Halleluja. Eller svika. Nej, det är ett säkert stöd. Prisat vara Herren. Och när det är som värst, och det har gått generation på generation, och man kommer ner till Manasse, kung Manasse, då tänker man, nu är det slutet alltså. För de bara är så vidrig, för det är avguderi, och det är det som stör mig så otroligt när jag läser kungaböckerna. Avguderi. Hur de har offerhöjde till andra gud, de har Baals profeter, de har Aseran, de har... Och en del kungar, de gör liksom upp, men de gör inte upp med allt. Och då har jag tänkt, varför rev de inte ner den där Aseran för, som Jerebiam hade gjort? Jo, det var kultur. Det var så vacker kultur. Det var ju säkert helt underbart, den avguden som de hade byggt, va? Den var så underbart, den måste vi vallfärda till. Det är ändå liksom så fint. Hör du, det finns någonting viktigt med att Gud inte får avbildas. Gud får inte avbildas. Gud vill inte att vi ska tillbe döda ting. Förminska Gud till någonting vi skulle ha skapat. Hur än vackert det är, så får inte vi avbilda och tillbe jordiska ting. Absolut inte. Vi är bara ombedd, hör Herrens ord. Hör Herrens ord. Tro Herrens ord. Prisat vare Herren. Till och med kopparormen hade man gjort till en avgud. De hade Spartan. Åh, vilket mäktigt under vi var med om där med ormen. Och det var ett härligt möte med den där ormen. Den ska vi tillbe, det ska vi komma ihåg. Men prisat vare Herren. Den rök till slut, så var det en av kungarna som gjorde sig av med den där kopparormen. Och till intet gjorde. Och det är för att man, det är så lätt. För vi vill se, vi behages med ögonen, så vill vi ha de där avgudarna. För det är ju så, det är någonting vi har gjort, det är någonting vi har varit med och medverkat till. Bort det. Abraham trodde Gud och det räknades hans till rättfärdighet. Prisat vare Herren. Och när du läser allt det där för att avsluta de där kungarna. Och när du kommer till slutet på kungaboken. Så möter vi Josia. En mycket ung människa. Som blir kung. Och när man läser Herrens ord för Josia. När man läser Herrens ord. Då går det som stygn i hans hjärta. Han förstår att mina förfäder, vad är det de har gjort? Men om det här står att vi ska göra så här med Gud och allt Gud har gjort för oss, varför gör vi inte det för? Det står att han reformerade. När han blev äldre så reformerade han hela Juda. Man gjorde sig av med alla de här avgudarna. Han gjorde allt som stod i hans makt. Och Bibeln säger det fanns ingen som Josia, kung före han eller efter han, som var så nitisk när det gällde Herren. Men det står ändå något tragiskt. Det räckte inte. För Manasse, hans farfar, hade varit så ogudaktig att kungatronen skulle tas ifrån dem. Det går bara någon kapitel till där, så är Juda och Israels kungar utraderade. Och man är i fångenskap i Babel. Tänkte man då, nu mötte vi slutet. Nebukadnessar blev vår död. Nebukadnessar kanske är Gud. Vi kanske ska tillbe Nebukadnessar nu. Nej du. Det får bli hur slut det vill, men vi ska inte tillbe någon annan än Herren Gud. Prisat vare Herren. Nebukadnessar, han går så långt i Babel att han vill ha tillbedjan. Och jag sa det här för någon vecka sedan. Han gjorde sitt eget privata helvete också för de som inte ville lyda. Han gjorde den brinnande ugnen. Han trodde han var Gud. Han trodde att han skulle kunna överta vad Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Tror du det att går? Det går inte. Prisat vare Herren, halleluja. För det finns ingen troende som ska vara i helvete. Helvetets portar har ingen makt över Guds menighet. De hade ingen makt över Sadrak, Mesak, Abednego. För med dem gick en fjärde. Det var en gudason. Det var en lampa, halleluja, tände. Det var ett löfte som var i den brinnande ugnen. Och det var det löfte som Gud hade gett till Abraham, Isak och Jakob. Nebukadnessar kunde inte hindra vad Gud hade sagt. Hör Herrens ord. Och prisat vare Herren. Det går inte att utslätta vad Gud har sagt. Man har prövat genom historien. Och förändra historien. Och försökt att få bukt med det judiska folket. Men det går inte. Varför då? Därför att Gud har sagt. Gud har planerat för dem. Gud har gett löften och han kan inte ljuga. Han är inte som dig och mig. Han är inte som dig och mig. Han är Gud den allsmäktige. Prisat vare Herren. Nu ska vi avsluta det här. Men det jag vill att ni ska förstå, det är att det Gud har lovat dig och mig, det gäller. Hur om våra omständigheter ser ut. Om all politik är emot oss. Om man säger ni får inte ha möten, ni får inte säga så, ni får inte läsa det. Tror du det spelar någon roll för Gud? Nej, vad Gud har sagt det har han ämna och fullfölja. Halleluja. Prisat vare Herren. Det var ingen som kunde stoppa Jesu födelse. Det var ingen som kunde stoppa Jesu försoning. Och det är ingen som kommer att stoppa Jesus när han kommer tillbaka. Därför att allt sker efter Guds ord. Halleluja. Det sker efter vad Gud har sagt. Prisat vare Herren. Man får vara vilken teolog man vill och fantisera vad man vill. Men vad Gud har sagt, det gäller. Prisat vare Herren. Prisat vare Herren. Och nu vill jag bara avsluta med de här verserna från Titus brev. Kapitel 1. Och då står det. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel. Sänd för att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid. När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes mig från Guds, vår frälsares, befallning. Prisat vare Herren. Det eviga livet, det kan inte tas ifrån oss i Kristus Jesus. För det har Gud lovat. Gud har lovat dig och mig evigt liv. Prisat vare Herren. Så om våra omständigheter ser olika ut, så har vi framtid och hopp. Halleluja. För alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus. Prisat vare Herren. Och när du och jag är i Jesus, halleluja, då är vi i Guds löftens fullbordan. Halleluja. Han för oss in, halleluja, genom öppna portar. Prisat vare Herren. In i den himmelska världen. Prisat vare Herren. Det är för att vi har hört Herrens ord. Kung Agrippa, jag blev inte olydig mot den befallning jag fick på Damaskusvägen. Det säger Paulus till Herodes, en av Herodes söner. Han blev inte olydig mot det han hörde. Och det ska vi tänka på när vi hör Herrens ord, att vi ska inte vara olydiga mot Guds ord, utan vi ska ta emot Guds ord. Smälta samman med Guds ord. Halleluja. Och låta Guds ord ta boning i oss. Herre, vi prisar dig och vi tackar dig. Herre, tack för den här förmiddagen. Tack att vi har hört ditt ord, Herre. Tack för att du är inte som oss, att du skulle kunna ljuga. Nej, Herre, du är så mycket högre. Dina tankar är mycket högre än våra tankar. Åh, jag prisar dig. Halleluja, jag prisar dig. Halleluja. Jag prisar dig, evige Fader. Tack för att du förmår nu, Herre, att hjälpa. Du ser den som kanske sitter och tappar hoppet. Och tänker, nej, men det, jag orkar inget mer. Men tack, Herre. Upplys det hjärta, Herre. Upplys det hjärta, halleluja. Åh, låt det vara som en låga, halleluja. Åh, ditt ord som är som ett ljus i en dyster vildmark, Herre. Tack att vi får ta till oss ditt ord, Herre. Hur svårt än kommer att se ut i vår framtid, så ber vi om att vi alltid håller fast vid ordet. I Jesu Kristi namn. Amen.